Jag ska läsa från Lukas 15, vers 11-32. Jesus sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sitt arv mellan dem, eller sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svinen. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig iväg hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad de stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala om honom till rätta, men han svarade, här har jag tjänat dig i alla år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen.
Låt oss be tillsammans. Herre, jag ber nu att du öppnar vårt hjärtas öga. Kom och var närvarande i ord och sång under resten av gudstjänsten. Och jag ber också för Elisabeth Denison som är diakon här i församlingen som fick åka in akut till sjukhuset innan gudstjänsten på grund av vad vi tror kan vara någon blödning i ögat. Herre, omslut henne just nu. Och vi ber att din helande hand skulle beröra henne. Låt henne slippa denna åkomma helt och hållet. Påminn henne just nu om att hon är buren av förbön. Att hela den himmelska världens andliga välsignelse finns riktad mot henne just nu. Kom och var henne verkligt nära. Amen. Vi är i den tredje. Ursäkta, jag blir lite skakad av Elisabeth här bara. Det är tråkigt. Det är hemskt tråkigt. Hon var så ledsen. Hon ville så gärna vara med på gudstjänsten, såklart. Så vi får bära henne i bön. Vi är i den tredje av sex gudstjänster under våren som handlar om den förlorade sonen. Eller den liknelse som Jesus berättar under rubriken "En man hade två söner", så sa han. För 2 veckor sedan så tittade vi på en enda vers, nämligen vers 12. Där den yngre sonen, det är alltså den andra versen i liknelsen här. Den yngre sonen träder in på scenen där och han kräver ut arvet innan fadern ens har dött. Alltså det är ju samma sak som att önska faderns död. Den här yngre sonen är trött på att vänta på att fadern ska dö. Och han avslöjar här att han är mer intresserad av faderns grejer än han är av fadern själv. Och senare i liknelsen så ser vi också att den äldre sonen är lika intresserad, lika mycket mer intresserad av faderns grejer än vad han är av fadern själv. Och han blir djupt provocerad av att fadern återinsätter den här sonen som var förlorad. Och vi pratade om att söka Gud för den han är, inte i första hand för vad han kan ge oss, utan för att han är vacker i sig själv. Och idag så har vi varit med om att 2 personer har döpts till Kristus. Det är roligt, vänner. Och då känns det också väldigt lämpligt att tala om någonting som är tätt förknippat med dopet. Någonting som det finns ett starkt exempel på i den här liknelsen. Någonting som om du har det så kan hela livet repareras. Oavsett hur djupt du faller, oavsett hur illa det går, oavsett vad som går sönder i livet, så kan det göras helt om du har det här. Om du utforskar djupen i detta så kommer ditt liv att förvandlas. Är du nyfiken på vad jag pratar om? Jag pratar om omvändelse. Omvändelse. Och vi ska prata om omvändelse under 3 punkter. För det första, vikten av omvändelse. För det andra kallar jag det för omvändelsens anatomi. Och för det tredje, sonens plan och faderns gensvar. Jag ska förklara vad jag menar när jag kommer dit. Omvändelse. Vi pratade om det här på en bibelkväll nyligen. Och så ni som var där då, ni kommer att känna igen några tankar. Men det är värt att höra igen, säger jag som står här och säger dem. För det första då, vikten av omvändelse. Ur ett bibliskt perspektiv så tror jag inte att det går att överdriva vikten av omvändelse. Jesus visar i den här liknelsen att fadern aldrig slutar älska sonen. Men det är sonens omvändelse som får faderns kärlek att formligen explodera i hans liv. Det är då som faderns fullkomligt hämningslösa kärlek öser ut över honom och omsätts i praktisk handling. Så konkret att det provocerar den äldre brodern. Så konkret att det säkerligen provocerade de fariseer och skriftlärda som lyssnade på den här liknelsen. Det är som att Jesus säger till oss: om du vill att Guds kärlek ska explodera i ditt liv så är själva stubinen omvändelsen. Om och om igen säger Jesus: omvänd er, omvänd er, omvänd er. Hela tiden. Omvänd er och tro på evangeliet. Omvänd er, för Guds rike är nära, så säger han. Och det verkar nästan som att om du inte omvänder dig så har inte Jesus någonting att ge dig. Utan omvändelsen så verkar det inte som att du kan komma in i hans rike. Omvändelsen, alltså att vända sig bort från sin egen självcentrering och självrättfärdighet och mot honom, är nyckeln. I Markus evangeliet så är Jesu första ord. Det händer lite saker innan här. Innan den 15 versen. Men när han tar till orda så är de första orden. Det blir en sorts rubrik över hela hans verksamhet och hela hans budskap. Han säger så här: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Och när Martin Luther då 1500 år senare satte igång det här som vi kallar för reformationen, han spikar fast 95 teser på slottskyrkodörrarna i Wittenberg, så är den första av hans 95 teser, han skriver så här: när vår Herre och härskare Jesus Kristus sa omvänd er, ville han att den troendes hela liv skulle vara ett liv i omvändelse. Alltså i den första av sina 95 teser där han lägger ut evangeliet, så slår han fast att hela livet är ett liv i omvändelse. Så jag tror inte att vi kan överdriva vikten av omvändelse. Men det är svårt, jag vet. Och det är tvärt emot hur världen ser på omvändelse. En av de främsta, skulle jag nog påstå, poeterna under den engelska romantiken, Lord Byron, har ni hört talas om honom? Ja. Han säger så här, han sa så här: the weak alone repent. Alltså endast de svaga omvänder sig. Så å ena sidan så har vi alltså Luther som säger att hela livet är omvändelse. Å andra sidan så har vi Lord Byron som säger att det är bara de svaga som omvänder sig. Och jag vill påstå att Lord Byron här representerar världens sätt att se på omvändelse. Och faktum är att många, också kristna, tänker att omvändelse är ett tecken på svaghet. Man tänker att det är bara de som har gjort riktigt, riktigt fel som behöver omvända sig. Det är någonting som man hoppas aldrig ska behöva hända en själv. Tänk, hur skulle det vara? Och visst är det så. Visst är det så att det är bara de som begår allvarliga fel som behöver omvända sig. Men, vänner, tro inte för mycket om dig själv. Tro inte att du inte begår allvarliga fel. Tro inte att du är fri från synd. Bibeln säger att människan är en syndare och Jesus pekar gång på behovet av omvändelse. Så en biblisk församling måste, hör mina ord, måste präglas av omvändelse. Det måste märkas på den. Här i våra gudstjänster så brukar vi efter predikan så brukar vi ta en stund där vi sjunger och där vi ber tillsammans. Och då brukar man också få chansen att söka förbön, kallar det för, där borta. Man kan gå in i bönerummet eller man kan sätta sig där på bänkarna runt ljusbäraren. Man kan be tillsammans. Man kan be att någon av förbedjarna ber för en. Men ibland så har jag... Det är någonting vackert alltså. Det är där jag vill få fast. Men ibland så har jag stött på en idé hos kristna. Att visst, varför ska jag gå och få förbön? Jag har inga problem. Det är ju bara någonting för de svaga. Det är bara de som är förtappade som behöver gå dit bort och be om hjälp liksom i sitt liv. Men då har du inte förstått, om du tänker så, då har du inte förstått vad hela den här delen av gudstjänsten handlar om. Alltså viljan att omvända sig är ingen svaghet. Det är ingen svaghet. Viljan att göra det tillsammans med en förebedjare är en kraft, det är en styrka och det är en tillgång. Och det ligger helt i linje med Nya testamentets undervisning. Hela det kristna livet behöver präglas av omvändelse och vi behöver ta alla chanser som erbjuds, vänner. Däremot är oförmågan eller oviljan att omvända sig en svaghet. Och vi ska återkomma till det. Det finns två sorters omvändelse. Vi har Luthers omvändelse här borta. Hela livet är omvändelse. Någonting som jag också skulle vilja kalla för evangeliets omvändelse. Och så har vi Lord Byrons omvändelse. Jag vet inte alls vad han hade för andligt tillstånd. Jag använder honom som ett slagträ här. Låt oss se honom som en litterär karaktär bara. Vi har Lord Byrons omvändelse. Världens omvändelse. Och Paulus pratar faktiskt om det här i andra Korinthierbrevet. Kapitel 7, vers 10, så säger han så här: en sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra, medans världens sätt att sörja leder till död. Alltså det finns en omvändelse, det finns ett erkännande av synd som leder till frälsning. En omvändelse som ingen behöver ångra. Och så finns det en omvändelse som leder till själslig förödelse, tvivel, ett utsuddande av jaget och död. Så stora är kontrasterna. Så det är viktigt, vänner, att vi får det rätt. Så därför kan vi gå till den andra punkten, alltså om omvändelsens anatomi. Alltså hur är den här livgivande omvändelsen, hur är den beskaffad, hur ser den ut? Vad är det för en omvändelse som Paulus pratar om här och som Jesus pratar om? Jag tror att vi kan lära oss någonting om omvändelsens anatomi genom att titta på den yngre sonen i liknelsen och se på vad han gör rätt. Tre saker ser vi hos honom som säger oss någonting om omvändelsen. För det första, alltså vi ser vad som triggar omvändelsen, vad som sätter igång hela processen. I det här fallet så är det sonens smärta. Det är hans smärta. Alltså sonens liv har förändrats kraftigt. Förut hade han gott om pengar. Han levde det goda livet, eller det ljuva livet. La dolce vita levde han. Han levde ut alla njutningsbegär han någonsin kunde hitta på. Men så tog pengarna slut helt plötsligt. Och han kan inte ens köpa mat. Och han får ta det lägsta, det mest förnedrande jobb en jude kunde tänka sig. Nämligen att vakta grisar. Och inte nog med det. Han är till och med avundsjuk på grisarna, på svinen. För att de har bättre mat än vad han själv har. Snacka om att han har nått botten här. Hela livet har slagits i spillror. Och så står det då att han kom till besinning. Mer ordagrant i grekiskan så står det att han kom till sig själv. Han kom till sig själv. Alltså helt plötsligt så kunde han se på sig själv med klarsyn. På något sätt så hade han alltså vaknat ur den här transen. Njutningsbegärstransen. Och han hade sett vad han har ställt till med. Har du sett den här filmen, jag tror 1957, The Bridge Over the River Kwai? Ja, några nickar, några skakar på huvudet. Det är ingen stor idé, stor sak i det här sammanhanget. Men det finns en sån grundläggande replik där, så underbart spelad. Det handlar om en krigsfilm alltså. Och en av personerna som inte har vetat att han jobbar på fel sida, han upptäcker plötsligt i slutscenen att hans vänner dör på grund av vad han har gjort. Och helt plötsligt så är det som att fjällen lyfts från hans ansikte. Och han säger, what have I done? Vad har jag gjort? Det är ett sånt här Hollywood-ögonblick. Vad har jag ställt till med? Och det är vad den här sonen gör just nu. Han ser helt plötsligt med klarsyn. Vad har jag ställt till med? Och vägen dit går alltså genom smärta och misär. Det är vad som behövdes för att han ska kunna få den här klarsynen. Och jag kan inte uppfatta det på något annat sätt. Att smärtan och misären som han utsätts för är en gåva ifrån Gud. Det är sonens smärta. hjärta som sätter honom på rätt spår, som leder till upprättelse, som leder till upprättelse alltså i familjen, en ny status, och som leder till fest. Sonens smärta leder genom omvändelsen till livet. Det är intressant. Det var det första. Det andra, alltså han gensvarar på smärtan. Han kommer till besinning och han erkänner sin synd. Och han gör det då för andra på ett föredömligt sätt. Det är för att hans erkännande av synd, det har två dimensioner. Han säger så här: jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Alltså mot himlen och mot dig. Det är vertikalt och det är horisontellt. Två plan. Och han gör det i rätt ordning. För det första säger han: jag har syndat mot himlen. Först och främst så har jag syndat mot Gud. Mot hans helighet, hans godhet. Och det är absolut rätt. Alltså den bibliska omvändelsen, den som förvandlar och leder till liv, den börjar i en förståelse att jag har syndat mot Guds godhet, mot hans helighet. Alltså varför är det så viktigt? Vi sa just att det är sonens smärta som gör i det här fallet att han kommer till besinning. Och detsamma gäller oss. Jag tror inte att man ska göra en regel av det, men jag skulle nog ändå vilja påstå att oftast så är det smärtan, märkligt nog, som driver oss till besinning. Men ett problem som kan uppstå då är att eftersom vi är rädda för smärta, alltså kanske mer rädda nu än någon kultur tidigare, jag vet inte, så är vi beredda att göra vad som helst för att slippa smärtan. Och då är det möjligt, det finns en risk att det som skulle bli omvändelse från självcentrering snarare blir en fördjupning in i självcentreringen. Det är nämligen så att världens omvändelse här, Lord Byrons omvändelse, består i självömkan och självupptagenhet. Jag ska förklara vad jag menar. Föreställ dig ett gift par. Det är en helt påhittad berättelse. Mannen i filmen har ingenting att göra med mannen som skrev brevet, eller vad man nu säger. Det är påhittat. Ett par, ett gift par vars äktenskap håller på att spricka. Mannen i det här äktenskapet har allvarliga brister. Brister som påfrestar relationen till bristningsgränsen helt enkelt. Han är självisk och han är manipulativ och han är arrogant. Och hans fru står inte ut. Hon klarar helt enkelt inte mer. Så hon säger till den mannen: jag lämnar dig nu. Jag klarar inte mer. Och mannen blir desperat. Nej, gör det inte. Och han säger: jag gör vad du vill. Kan vi inte gå och prata? Vi samtalar med någon om det här, en expert. Och hon säger: okej, vi går till en expert. Och där så sitter de och har sitt samtal och så skapas någon sorts lista. Liksom. Frun säger: du måste ändra det här och det här och det här. Och första veckan mannen ändrar det här och andra veckan han ändrar det här. Och så fortsätter det liksom bli framsteg gång på gång hela tiden. Och efter ett tag så börjar saker ordna upp sig. Det börjar se bra ut. Och frun säger: okej, nu ser jag hopp för relationen. Jag kommer inte att lämna dig. Och så går det några månader. Och så snart mannen har blivit säker på att hon inte kommer att lämna honom, så hänfaller han tillbaka i samma beteende igen. Samma mönster igen. Och då kan man fråga sig: det som mannen gjorde, var det bara en charad? Var det bara ett knep att lura frun? Nej, det var det inte. Tårarna var äkta. Intentionen var äkta. Han var verkligen ledsen, han var verkligen skakad. Men han var det för sin egen skull. För sin egen smärtas skull. Han var ledsen och skakad över den smärta som drabbade honom. Inte vad han egentligen hade gjort. Han kom inte att hata synden. Han kom att hata smärtan som är syndens konsekvens. Det är inte samma sak. Det är inte samma sak. Att bara hata syndens konsekvenser, att bara hata smärtan som drabbar mig, det leder inte till förändring. Det gör mig bara mer självcentrerad. Jag blir mer upptagen av mig själv. Han var inte ledsen vad han hade gjort mot sin fru, och han var verkligen inte ledsen att han hade liksom syndat mot Herren, skadat relationen med Gud. Alltså det finns en sorts omvändelse som är helt sysselsatt med sig själv. En omvändelse som leder mig in djupare in i självupptagenheten. Och så finns det en omvändelse som är vertikal, som ser på relationen mot Gud och ser på den synd som har skadat relationen. Det finns en omvändelse som leder till förvandling och liv och som bryter självcentreringen som förstör livet. Först och främst är omvändelsen vertikal mot Gud. Men den är också horisontell. Sonen i liknelsen säger att han säger inte bara att han har syndat mot himlen, utan han säger också: jag har syndat inför dig. Och titta vad vackert han gör det. Jag har syndat inför dig. Inga ursäkter. Inget skuldbeläggande på någon annan. Han kommer inte och säger: far, far, jo, jag har syndat. Men om du hade den brodern som jag har. Om du var tvungen att sova i våningssängen med honom. Med den här självrättfärdiga farisén. Då skulle du förstå. Det är inte så farligt, minsann. Inget sånt. Inga ursäkter. Jag har syndat inför dig. Det är omvändelse, vänner. Omvändelse är att komma till besinning, att vakna upp ur transen. Och den undviker självömkan och den fokuserar på relationen till Gud. Och den tar fullständigt ansvar utan att skifta över skulden på någon annan. Och därmed kan vi komma in på predikans tredje punkt, som jag kallar för sonens plan och faderns gensvar. Det är egentligen två punkter, men tre är ju fint. Sonens plan, alltså det var inte bara så att sonen kom till besinning och ville hem, utan han hade också en plan för hur den här upprättelsen skulle gå till. Han tänker att jag går till min far och ber om att få bli en daglönare, alltså en hyrdman, en tjänare med lön. Alltså i hushållet så finns det slavar som bor i hushållet som inte har särskilt mycket lön, kanske några ören så. Men en hyrd tjänare bodde inte där, han bodde i staden, och han kom dit och han gjorde sitt dagsverke. Han fick sina pengar och han gick hem. Och den yngre sonen tänker alltså: en sån kan jag bli. Han vill säga: fader, jag har syndat, men jag vill inte bara ha din barmhärtighet. Jag vill inte bara ha din nåd, jag tänker betala tillbaka varje öre. Jag ska göra rätt för mig, min son. Och när jag har betalat tillbaka, då kan du få ta in mig i familjen om du vill. Jag tänker arbeta mig in i familjen. Jag vill inte bara att det ska ges till mig, det här. Och alltså, det är viktigt här nu att komma ihåg att det är en liknelse. Jesus berättar den här med ett syfte. Han har en poäng som han vill förtydliga. När vi gör fel mot någon annan så ska vi givetvis försöka göra rätt för oss. Absolut. Men om vi tänker oss att fadern i den här liknelsen är Gud, så är den tanken det svåraste misstag du kan göra. Så enkelt är det. Någonting som vi ofta har kommit tillbaka till i den här serien under de här två föregående predikningarna. Det är skillnaden mellan religion och evangelium. Religion och evangelium. Religionen har vi kallat för människans sökande efter Gud. Alltså om jag gör rätt saker, då kan jag uppnå den här frälsningen. Vad det nu är som jag längtar efter. Jag måste bara klara det här. Jag måste hålla fastan. Jag måste klättra upp. Nej, för jag ska inte raljera. Jag ska göra det här och det här och det här. Och då kanske jag kan nå hela vägen fram. Då ska Gud välsigna mig. Och man formar här inom religionen ett ramverk med en väg till frälsning. Vilket innebär att källan till kraft, till självförtroende och hopp inom det här ramverket är mina egna meriter. Det är vad jag själv lyckas åstadkomma utifrån de här reglerna som jag har satt upp. När jag ser att mina meriter är starka, när jag jämför mig med andra och ser att jag lyckas bättre än de andra, då är jag på god väg. Då har jag gott hopp, jag har bra självförtroende, jag känner mig stark och trygg. Men inom ett sånt här ramverk så är omvändelsen då en katastrof. Det innebär att jag har misslyckats. Alltså omvändelsen skiljer av mig från min kraftkälla, från mina starka meriter. Omvändelsen innebär ju att mina meriter inte är något värda. Det handlar om att jag har misslyckats. Så snart du börjar omvända dig inom ett sånt här religiöst mönster så blir du förstörd. Alltså omvändelsen är en katastrof. Det måste undvikas till varje pris. För det betyder att jag måste börja från noll och arbeta mig upp igen. Dessutom blir omvändelsen ett sätt att försöka sona min egen synd. Alltså om jag späker mig tillräckligt, om jag krälar i stoftet, så kanske Gud börjar acceptera mig igen. Alltså jag blir ändå på något sätt min egen frälsare. Omvändelsen, alltså min egen ödmjukhet i den här omvändelsen, blir mitt eget sätt att sona min egen synd. Du är fortfarande inne i schemat. För katastrofen bara fortsätter. För hur vet jag att jag har späkt mig själv tillräckligt? Hur vet jag att jag ska bli accepterad? Så den här sista delen i sonens plan är en usel del. Det är en dålig plan att försöka arbeta sig in i familjen igen. Men, tack och lov, men fadern vägrar acceptera en sån lösning. Nu är vi inne på faderns gensvar här. Han är ingen vanlig fader. Här har vi en fader som istället för att förbittras över sveket från sin son varje dag går ut och spanar bort mot horisonten. Varje dag går ut och längtar efter att sonen ska komma hem igen. Och den här dagen ser han att han är på väg. Så han springer mot honom. Han springer mot honom, vänner. Och kastar sig runt honom. Och säger välkommen hem. Innan sonen ens har hunnit ta till orda. Han sätter en ring på hans finger. Alltså han upprättar sonens status. En sigillring. Nu kan han ingå kontrakt igen. I familjens namn. Och han ställer till med fest. Han vägrar låta sonen arbeta sig in i familjen som en tjänare. För det är hans son. Han ger det gratis. I ren nåd. Översvallande nåd. Förunderlig, oändlig nåd. Så i den religiösa världsliga omvändelsen så kommer den att skilja av dig från din kraftkälla, dina goda meriter. Men i evangeliet så för omvändelsen dig närmare kraftkällan. Därför att din kraftkälla i evangeliet handlar inte om dina meriter. Det är inte vad du har gjort längre. Utan det handlar om vad han har gjort. Det är hans meriter. Och det är häpnadsväckande att det är Jesus som berättar den här liknelsen. En berättelse om en son som i sitt lidande vänder hem till fadern. Och fadern rusar honom till mötes, omfamnar honom och ställer till med fest. Det är häpnadsväckande därför att i slutet av Jesu liv så ropar han ur sitt lidande. Min Gud, varför har du övergivit mig? Men det kom ingen springande mot honom med öppna armar. Dörren stängdes för honom. Han fick inga kläder. Kläderna togs ifrån honom. Han fick ingen fest. Han fick ättika att dricka. Jesus förnekades och han förkastades. Anledningen att han led ensam i mörkret är att han tar vårt lidande på sig. Han tar vår synd på sig. Alltså, Hans kläder togs ifrån honom så att vi kan komma till Gud och ikläda oss Kristi rättfärdighet och Guds frälsande kärlek. Han tog den förnekelse, den förkastelse som vi har förtjänat så att vi kan välkomnas till Gud. Så att Gud redan när vi omvänder oss kan komma springande och välkomna oss in i hans familj. Så när du omvänder dig så påminner du dig om att du är en syndare som är frälst av nåd. Och anledningen att Kristus kom var för att göra allt det här för din skull. När du omvänder dig så sätts du i kontakt med vem du verkligen är. Det är därför hela livet handlar om omvändelse. Det är någonting som måste pågå hela tiden. Evangeliet säger att jag är en sådan usel syndare att Jesus måste dö för mig. Det är ödmjukande. Men evangeliet säger också att Jesus var villig att dö. Han såg på mig och drog slutsatsen att det är värt det. Det är värt det. Och det ger mig ett värde som är högre än jag någonsin kan föreställa mig. Alltså ser du det förunderliga i vad han har gjort mot dig? Ser du att han kläddes av och lämnades ensam och naken i mörkret så att du ska kunna komma in i den himmelska festen? Ser du det? Att, ser du befrielsen i att vara en person som lever i omvändelse? Att leva i omvändelse innebär att du behöver inte ursäkta dig längre. Du behöver inte hitta på fina meriter så att Gud ska acceptera dig. Du är fri från att alltid behöva få rätt, att alltid behöva få din vilja igenom. Du är fri från att behöva vara bättre än andra. Du är fri från att behöva avslöja andra och förbittras över andra. Du är fri från självrättfärdighet och från självcentrering och självömkan. Du är fri från allt detta i omvändelsen. Så jag vill välkomna dig, vem du än är, kristen eller inte kristen, att gå omvändelsens väg, att gå dopets väg. För dig som är kristen handlar hela livet om omvändelse. Det är en ständig påminnelse om att du är en syndare som är frälst av nåd. En ständig identifikation med Kristus i hans död och hans uppståndelse. Där du lämnar det gamla och går in i ett nytt liv. Om du inte är kristen så vill jag också välkomna dig till omvändelsens väg som du har sett gestaltas så vackert i dopet idag. Det finns fortfarande plats. Fortfarande finns det möjlighet för dig att komma in i en frihet som innebär att du inte behöver klara allt på egen hand. En frihet från att behöva vara bättre än andra. En frihet att falla tillbaka på vad han har gjort istället för vad du ständigt behöver göra. Låt oss be. Herre, Herre, Herre. Jag tackar dig för detta svindlande. Att du har, som psalmisten säger, du har tagit oss upp ur fördärvets grop. Och ställt oss på fast mark. Herre, jag tackar dig för att du gör detta i ren nåd. Herre, jag tackar dig för att det är ingenting vi kan åstadkomma i vår egen kraft eller duktighet. Jag tackar dig för att du är så god att du är villig att dö för en fattig syndare. Herre, jag tackar dig för att du har sett på oss och sett. Det är inte bara nödvändigt utan också med glädje. Att få komma till oss och upprätta oss. Jag tackar dig för att det alltid finns plats för oss i den himmelska festen. Amen.